Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och den här onsdag morgonen så vill jag fortsätta att läsa ur Thessalonikerbrevet. Första brevet håller vi på med och möjligen att vi kommer in lite på andra. Vi får se hur tiden räcker till. Förra veckan så talade jag om hur Paulus oroade sig för den nybildade församlingen. Därför att han hade varit tvungen att lämna den väldigt snart och var orolig för hur det hade gått där. Och då sände han dit sin broder Timoteus för att se hur det var med dem. Och vi läste om detta, hans omsorg om dem och hur glad han var över deras utveckling och att de stod fasta i Herren och att de fortsatte på den vägen de hade slagit in på. Och detta gladde Paulus väldigt mycket. Och vi ska se nu fortsättningen där, vad han talar om i sitt brev när han skriver då till denna församling. För att han vill ge dem undervisning och förmaningar för att det ska fortsätta vara en god utveckling där i denna församling. Där han inte själv hade möjlighet att vara vid det här tillfället. Och vi hade kommit fram till kapitel 4 i första Thessalonikerbrevet. Och där står det så här i första versen: ytterligare, kära bröder, ber vi nu och förmanar er i Herren Jesus att allt mer förkovra er i en sån vandel som ni har fått lära av oss att ni ska föra Gud till behag, en sån vandel som ni redan för. Det här är lite gamla ordvändningar, att förkovras, ja, det kanske många vet vad det betyder, men den som inte vet så betyder det att man blir allt bättre, att man blir starkare och bättre i det här. Och att man för en vandel, det handlar ju om livsstil och sätt att leva, hur man lever. Att det lever de redan en sådan livsstil som är bra, men och de lever redan i detta, men att de ska bli ännu bättre på det. Och så står det ju i andra versen där: ni vet ju vilka bud vi har givit er genom Herren Jesus. Man kan säga så här, det står i folkbibeln: ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Och då står det så här: vad var det för föreskrifter? Jo, till detta är Guds vilja, detta som hör till er helgelse, att ni avhåller er från otukt. Och att var och en av er vet att ha sin egen maka i helgelse och ära. Det var ju en plats där det florerade väldigt mycket otukt. Och otukt, det, för den som inte förstår vad det är, så är det ju all slags sexuell utövning utanför ett äktenskap. Allt sådant ska inneslutas i ett äktenskap och ingen annanstans. Allt som är utanför det betecknar Guds ord som otukt. Och det är verkligen någonting vi behöver ta fasta på idag. När det har blivit så väldigt vanligt med samboskap. Och det är nästan godkänt också i kristna sammanhang. Men Guds ord godkänner inte detta. Utan här handlar det om att vara gifta med varandra. Om man ska ha ett samliv. Allt annat betecknar Bibeln som otukt. Och det står att vi ska avhålla oss från otukt. Och så står det i fjärde versen att var och en av er vet att ha sin egen maka i helgelse och ära och inte i begärelsens lusta, så som hedningarna vilka inte känner Gud. Och att ingen i sitt förhållande till sin broder kränker honom eller gör honom något förfång, ty Herren är en hämnare över allt detta, så som vi redan förut har sagt och betygat för er. Det kanske är lite tydligare i folkbibeln. Det står så här i den fjärde versen i folkbibeln: och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär, liksom bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sånt, det har vi redan sagt och betygat för er. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Det kanske är lite tydligare här i folkbibeln om vad det handlar om. Att inte låta lidelser och begär styra över den här saken, utan här handlar det om ett förbund som man ingår inför Gud, och det gör man på ett hedervärt sätt och inte roffar åt sig någon på något sätt. Och när det då handlar om att gå för långt och förorätta sin broder, det kan ju hända att det handlar om någons dotter då som man tar till sig på ett ovärdigt och oriktigt sätt. Och då kränker man en broder. Men som det står i sjunde versen, Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Ja, Gud har inte kallat oss till orenhet, står det i 1917 år. Och den som inte vill veta av detta, den förkastar alltså inte en människa utan Gud. Honom som ger sin heliga ande till att bo i er. Det är inte utan vidare, utan här måste vi också ha en gudsfruktan om sådana här saker. Så att inte vi som hans kärl orenar oss på något sätt. Och vilket kan då dra ner hela vår tjänst inför Gud och förstöra och fördärva. Nej, det är väldigt viktigt att vi är noggranna i de här frågorna. Vi fortsätter att läsa det. I vers 9 där, i fjärde kapitlet, där står det så här att om broderlig kärlek är det inte behövligt att skriva till er, till ni har själva fått lära av Gud att älska varandra. Vi såg ju detta i förra programmet, så talade vi om denna kärlek som hade uppstått. Och dessa människor i Thessaloniki, de älskade verkligen varandra med broderskärlek. De hade en gemenskap som byggde på syskonskap och kärlek till varandra. Och så handlar ni, ju står det också, mot alla bröderna i hela Makedonien. Men vi förmanar er, kära bröder, att allt mer förkovra er här i. Alltså, bli bättre och bättre på detta. Att visa och utöva kärlek till bröderna, till syskonen. Och så står det i elfte versen att vi ska sätta en ära i att leva i stillhet och sköta var er åliger och arbeta med era händer enligt vad vi har bjudit er, så att ni skickar er höviskt mot dem som står utanför och inte behöver anlita någons hjälp. I folkbibeln står det att ni ska sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Lev på det sättet så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på något. Ja, för att här handlar det inte om att bli så svärmisk eller så uppfylld utav detta med vår frälsning och vårt liv så vi tappar bort detta att leva lugnt och försörja sig själv och sköta sitt. Så att man inte blir beroende av andras underhåll, så att säga. Utan nej, vi ska inte leva på ett sånt sätt. Då får människorna ju avsky till oss och ser ner på Guds folk om de upplever att de är ju bara flummiga. Vilket har hänt väldigt många gånger under historiens lopp, att människor blir så uppfyllda och så sätter man liksom allt det jordiska behoven åt sido, och på det viset så blir andra människor tvungna att försöka hjälpa människor att ha någonting att leva av och måste bjuda på mat därför de inte har något. Vi ska inte komma i en sån svärmisk och osund tillstånd, utan vi ska vara nyktra och förstå vad som behöver göras. Trots att vi då är uppfyllda av glädje över det nya liv vi har fått och det andliga livet. Men så står det sen då en förmaning om att han vill undervisa dem om hur det står till med dem som har avsomnat. För att de var oroliga för detta. De visste inte hur det skulle bli för sådana som redan hade avsomnat. Var hamnar de? Och de här från i Thessaloniki hade möjligen bara fått veta om att ja, alla människor ska ju uppväckas till dom på den sista dagen, och då ska Gud döma alla. Och har man avsomnat så är man väl inte, blir man uppväckt då? Och då på något sätt så får ju de missa alltihopa det här som händer, att Jesus ska komma och hämta och så här. Och så blir man orolig över detta och var bekymrad över hur blir det med det. Och tänk om jag hinner dö först och så får jag inte vara med för den sista dagen och vid den uppståndelsen. Man kände inte till att det blir en uppståndelse vid Jesu tillkommelse. Och därför så undervisar Paulus dessa människor om detta. Att det står så här i 15 versen där i 4 kapitlet. Som ett ord från Herren säger vi er nämligen detta, att vi som lever och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda ska komma före de som är avsomnade. För Herren ska själv stiga ner från himmelen och ett maktbud ska ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först ska de i Kristus döda uppstå, sen ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar bliva jämte den bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes, och så ska vi alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med dessa ord. Här fick de tröst, de här människorna som var oroliga för hur det skulle bli med det här. Att vi ska alla tillsammans ryckas upp. De som redan har insomnat, avsomnat, de väcks upp och så rycks vi upp tillsammans. Tänk, om man saknar ju syskon som har gått hem till Herren och tänker på dem. Vi ska ryckas upp tillsammans med dem. De som vi har sörjt för att de för oss var så kära här i tiden. Men de gick hem till Herren. Nej, vi ska ryckas upp tillsammans med dem. Vilken dag, vilken underbar dag. Så att då fick de tröst, de här människorna som var oroliga för det här. Och Paulus gav dem undervisning i det här. Men så skriver han i 5 kapitlet där att Herrens dag kommer så som en tjuv om natten. Vi behöver inte skriva det till er, för det vet ni, säger han. Men så i det kapitlet så kommer det här att en del menar allt står väl till och ingen fara är på färde, säger en del människor. Men då kommer plötsligt fördärv över dem som födslovåndan över en havande kvinna, och de kan inte fly undan. Så är det för en del människor. De säger fred och trygghet och så drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. Och det här handlar om människor som inte är redo. Men de söver ner sig själv med dessa tankar att nej, men det är ingen fara, det kommer inte att hända någonting. Men så står det, men ni bröder lever inte i mörker, så att den dagen kan komma över er som en tjuv. Ni är ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi hör inte natten eller mörker till. Här gör han sig till ett med dem. Vi och ni, vi har någonting helt annat. Vi blir inte överraskade, vi blir inte överrumplade som när det kommer en tjuv om natten. Nej, för oss är det helt, vi är helt beredda på att den här dagen kommer. För vi ska ju, det står ju så att vi hör ljuset till. Vi är ljusets barn och vi hör inte natten eller mörkret till. Låt oss alltså inte sova som de andra. Här är det vi och dem hela tiden. De andra, de sover. Utan låt oss vaka och vara nyktra. Alltså vi måste fortsätta med det, vara vakande och nyktra. Inte osunda på något sätt utan någon slags berusning. Utan här måste vi alla vara vakna så att detta inte kommer som en överraskning eller som en tjuv över oss. Och här står det att de som sover, de sover om natten, och de som dricker sig druckna, de är druckna om natten. Men vi hör dagen till. Alltså, här är det både dag och natt samtidigt. För en del är det natt, men för oss är det dag. För vi hör dagen till. Vi måste vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar, med frälsningens hopp som hjälm. Här finns en utrustning som vi kan ha. Ett pansar utav tro. Tron gör att vi står emot den ondes alla brinnande pilar, som det står på ett annat ställe i skriften. Den onde skickar pilar men då har vi ett pansar så de här pilarna når inte in i oss eller skadar oss på något sätt. Nej, vi har ett pansar. Och det är också kärlekens pansar. Vi älskar Jesus och vi älskar hans dags tillkommelse. Vi älskar alla de som hör honom till och det är kärleken. Men också tron på Jesus, tron på att han kommer snart, tron på att han har frälst oss och vi hör honom till. Därför så blir vi inte överraskade när han kommer. Och så har vi frälsningens hopp som hjälm. Vi har ett hopp. Det har ju inte de som inte är frälsta. Men vi som är frälsta, vi har ett hopp. Här är det hela tiden frågan om dem och vi. De har det på det här sättet, men vi har det på det här på ett annat sätt. Tänk ändå vilket hopp vi har. Vi som är frälsta, vi som har mött Jesus. Vi som har en säkerhet i att vi är frälsta och tillhör honom. Och vi är då ljusets barn. Tänk ändå. Vi ska vara nyktra. Och iklädda trons och kärlekens pansar med frälsningens hopp som hjälm. För det står så här i 9:e versen där att Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vrede. Utan vi ska vinna frälsning genom vår Herre Jesus. Vi ska inte bara gå och vara rädda för vreden som kommer över den här jorden. Det har inte Gud bestämt oss till. Nej, vi ska ju inte vara med när vreden kommer över den ogudaktiga världen, den värld som stod emot Jesus och som inte tog emot honom. Den vreden drabbar inte oss, utan vi ska vinna frälsning genom vår Herres Jesus Kristus. Och han har dött för oss så att vi ska leva som han gör, alltså tillika med honom, vare sig vi ännu är vakna eller vi är avsomna. Det spelar ingen roll om vi är fortfarande lever här eller om vi har avsomnat. Det är detsamma för oss alla, för han har dött för oss. Och därför så kan vi trösta varandra och uppbygga varandra inbördes. Och det här gjorde redan Thessalonikerna. De tröstade och uppbyggde varandra inbördes. Det som ni redan gör, står det här. Och sen står det som förmaningar i fortsättningen där. Där finns det väldigt mycket förmaningar från vers 12 i 5:e kapitlet. Vi ska rätt uppskatta de män som arbetar bland er och som är era föreståndare i Herren och förmanar er. De ska vi verkligen vara rädda om. Därför de är i en väldigt framstående ställning, så att de drabbas ju först av alla utav allt motstånd och alla angrepp och allt sånt där. De har ställt sig i en väldigt utsatt position. Därför så ska vi vara väldigt rädda om sådana bröder som står där och har en sån ställning. Låt dem vara er övermåttan kära för det verks skull som de utför. Så då måste vi ägna en särskilt mycket kärlek åt. Vi måste visa den kärleken på många sätt så att de verkligen känner sig omhuldade, uppbyggda utav församlingens kärlek. Det måste vi tänka på, alla vi andra, att rätt uppskatta dem som det står. Och så står det så här i 14:e versen, vi bjuder er, alltså det är en förmaning, en uppmaning, ja uppmaning. Manar er att, så står det i folkbibeln, vi uppmanar er bröder till rätta, visa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Hur står det här i 1917? Förmana de ordentliga, uppmuntra de klenmodiga, står det. Ta er an de svaga och visa tålamod mot var man. Klenmodiga, det är de som är missmodiga. Ja, det måste vi göra, och vi måste ha sån omsorg om varandra att vi hjälper varandra genom de här. Vi behöver kanske uppmuntra någon som är missmodig. Vi kanske behöver stötta rätta någon som är svag. Och vi kanske måste tillrättavisa sådana som inte, ja, de som är oordentliga. Då måste vi tillrättavisa, var noga med det här, se till det här och gör si och så. Du får inte försumma det här. Det är att vara oordentlig, det är när man försummar sånt som man behöver göra för att ha det bra, för att må bra i sitt andliga liv. De måste vi verkligen visa omsorg om. Och så står det, se till att inte vedergälla någon med ont för ont. Utan far fast med alltid efter att göra vad gott där mot varandra och mot var man. Hur står det i folkbibeln? Ja, se till att ingen lönar ont med ont. Sträva istället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Det måste vi göra som kristna, så ska vi inte hålla på att ge igen någonting. Om någon har gjort något ont mot oss så ska inte vi ge igen med ont. Nej, där kan vi bara ge kärlek igen. Du förstår, detta tar mycket hårdare på en som har gjort ont. Att han får kärlek tillbaka, att han får gott tillbaka. Att inte denna människa ger igen. För att om någon ger igen, ja då är vi ju likadana, då är vi av samma skrot och korn som dem. Och det förstår de sig på. Men att någon bara gör gott tillbaka, det har de inte mött. Och det tar väldigt hårt på den som är ond. Så se till att inte löna ont med ont. Och sen kommer en massa förmaningar här då i slutet av detta femte kapitel. Var alltid glada. Be oavlåtligen. Det betyder att vi ska alltid hålla på och be. Tacka Gud i alla livets förhållanden, så att ni så gör är Guds vilja i Kristus Jesus. Och vi får inte utsläcka anden. Hur gör man det? Ja, det är att inte låta den komma till uttryck. Det är att utsläcka den. Förakta inte profetiskt tal. Det är lätt att man gör det, att man föraktar. Därför att det finns och kommer så mycket profetiskt tal. Men vi får inte förakta det. Men däremot så ska vi pröva allt och behålla det som är gott. Och så ska vi avhålla oss ifrån allt ont. Allt slags ont ska vi avhålla oss ifrån. Och så står det, men fridens Gud själv, helga er till hela er varelse, så att hela er ande och er själ och er kropp finns bevarade ostraffliga vid vår Herres Jesu Kristi tillkommelse. Här ser vi att frälsningen omfattar hela människan. Här handlar det om ande, själ och kropp. Alla de komponenter som en människa består av. Där ska Gud få lov att helga oss. Vi måste låta Gud själv helga oss. Han är fridens Gud. Så att det finns inget som inte han har fått göra i vår ande. Och inte vår själ. Och inte vår kropp. Allt måste bevaras ostraffliga vid vår Herres Jesu tillkommelse. Här står det i folkbibeln, bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Och här ser vi att det är Gud själv som måste få göra det här. Det handlar om att vi måste låta honom göra detta. Och det är så fantastiskt, för det står så här att trofast är han som kallar er. Han ska också utföra sitt verk. Och bröder, be också för oss, säger Paulus. Han vädjar dem om förbön och hälsa alla bröderna med en helig kyss. Jag uppmanar er allvarligt i Herren att se till att det här brevet blir uppläst för alla bröderna. Vår Herre Jesus Kristi nåd vare med eder. Det här brevet var angeläget att alla fick ta del av, och han önskar verkligen att de skulle läsa upp det för alla. Det här är kunskap och förmaningar och undervisning som han är angelägen att ge till denna församling. Och nu ska vi sluta för den här gången, för vi hinner inte mer idag. Men vi ska se på det andra brevet nästa gång. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag, och så hörs vi igen om en vecka.